Jesus, Herre, det är verkligen vår bön det som vi sjöng nu. Att din helige ande ska öppna våra ögon så att vi ser att du är den enda frälsaren. Att vi ser att du är den enda här över församlingen och över hela denna värld. Att vi ser att du är den enda brudgummen för din brud. Herre, att vi ser att du är den enda älskande och den enda älskare av våra hjärtan, Herre. Fader i himmelen, vi tackar dig att du har bestämt att upphöja din son. Och du har sagt i ditt ord, när vi ansluter oss dig i ditt eviga syfte att lyfta upp namnet Jesus över alla andra namn, för att det namnet är över alla andra namn. Då kommer du att dra med din kraft alla människor till honom. Tack Jesus att du ska stå som ett baner och nationerna ska se dig som det enda hoppet som finns. Herre, jag ber att ditt ord ska idag beröra våra hjärtan så att vi går härifrån med ett styrkt hopp och en styrkt tro på att du är kapabel att föra ditt verk på jorden till sitt härliga slut. Uppmuntra oss och styrka oss med ditt ord. Vi ber om det i Jesu underbara namn. Amen. Amen. Gick ljuset eller? Jag är lite i där. Vad ska jag säga, perioden när jag läser mycket Dag Hammarskjöld. Så någon kan tycka, min fru tycker att jag citerar honom för mycket. Men han har sagt så bra grejer. Och jag tänkte på, jag måste säga så här, när jag ska predika ibland och undrar vad jag ska ta. Då ibland säger jag till Herren så här, låt något ske i kyrkan innan jag går fram. Och någon liten detalj som bekräftar att jag är på rätt väg, så att säga, om jag ska uttrycka så. Och när vi sjöng den här sången sist och sången innan dess, Herren är Gud. Han är mäktig att föra sitt folk in i det som han har bestämt. Då blev jag styrkt. Men vad gör du här, Leif? Är du inte i Spanien? Amen, snälla någon. Det här kallar jag för riktiga bröder. Ja, kul att se det här. Jag tänkte, ser jag bra eller? Nej, men förstå mig. Nu vill jag säga ärligt uppriktigt så här. Jag har varit frälst 35 år och här sitter några som har varit frälsta minst lika länge och kanske lite länge till. Och ibland när man tänker på det som ens hjärta bultar för, och jag tänker mycket på det med bruden. Om jag kan säga så här ärligt, jag tänker på Bosse, Anna och Gunilla och några andra har lyssnat på det här för 20 år sedan när brogemenskapen var där och predikade samma budskap på. Om jag skulle våga säga om det finns något budskap som jag upplever att Gud har verkligen printat in i mitt hjärta, det där med bruden. Jag har väntat i år att tala i vissa sammanhang att tala om det, därför att jag tänkte, vad ska jag tala om det gode Gud? Men jag upplever nu att det är faktiskt tid att tala om det, därför att det finns tid när Gud helt enkelt närmar sig ett visst, så att säga, stadium eller en viss fas i sitt arbete. Och jag tror att det här med bruden, det har självklart varit alltid aktuellt, men det finns tider när Gud helt enkelt, tror jag, ser att nu är det dags att fullborda det här. Och jag tror att, och när jag ser nu är det dags, tror inte att jag tror att detta år ska det ske, vet ni. Jag har lärt mig en av dessa år när profeter står upp och säger 2011 ska det och det ske. Jag lyssnar väldigt dåligt på sådana, därför att speciellt när de har sådana mäktiga grejer som ibland tar 30 år att ske och fullborda, så säger de, det kommer att ske nästa år. Glöm det, gode tid. Det finns saker som tar evighet, höll jag på att säga, innan de är färdiga. Och det här saken är en av sådana. Men då skulle jag vilja citera han också, Dag Hammarskjöld. För det styrker mig när jag läser det. Han säger så här: du som har skapat oss fria, som ser allt hända och ändå är viss om seger. Kära Gud, det kunde nästan stå i ordspråksboken, eller hur? Du som har skapat oss fria och ser allt hända. Om jag säger så här. Det var en vän till mig som för många år sedan sa så här: det svåraste saken som en människa har att handskas med i livet, det är friheten. Och jag ser detta, om jag nu ska citera en annan broder som har varit i 20 några år del av en riktig sekt. Kristen med riktig sekt. Där de var kontrollerade i allt i livet vad de gjorde. Den där pastorn till och med sa till dem i vilket land de ska bo och vem de ska gifta sig med. I stort sett. Och hur mycket pengar de ska ge till Gud, det vill säga till pastorn. Nu har pastorn blivit avslöjad och står inför rättegången. Och då frågade jag den här gode vännen en gång: saknar du någonting från den tiden när du var i den där sekten? Och lyssna på mig, det var ingen sån där fruktansvärd sekt där de, jag vet inte, var en kristen församling. Trodde på allt vad vi tror på, allt, predikade evangeliet, allt. Men det var en kontrollerad församling av ledarskapet. Och det är för mig sekt. Kära Gud, om pastor säger till dig, du flyttar till Spanien imorgon och inte så här som Mikos åkte frivilligt, då är det något fel. Och då frågade jag honom: saknar du något från dessa åren då du var där? Hör och häpna vad han sa. Jo, sa, jag saknar en sak. Jag saknar att någon ska säga till mig vad jag ska göra denna vecka. Gode Gud. Det svåraste saken för en människa att handskas med, det är friheten. Och Gud, tänk då på de här orden. Du som har skapat oss fria. Vilken brudförsamling skulle det vara om Jesus piskar henne in på bröllopet? Vilken tro på Gud skulle det vara om Gud tvingade oss att tro? Kära Gud. Som ser allt hända. Och när jag ser på mitt eget liv, när jag ser på församlingen i stort och jag ser vad som händer, jag måste erkänna att jag blir missmodig ibland. Ärligt sagt. Kommer kristenhet någon gång att resa sig upp som en man, som en församling, som en brud? Kommer vi någon gång att stå upp i denna värld, i denna historia, och säga till världen: vi tror på en Gud. Och det tror vi på. Vi står enade. Därför att Jesus Kristus är vår Herre. Han är vår brudgum. Han är vårt allt. Jo, jag tror att vi kommer att göra det. Annars skulle jag inte stå här. Men ibland måste jag säga att jag kan förstå de här orden. Och du ser allt som händer. Tappar Gud tro någon gång på det? Nej, Herren är Gud och han är mäktig att föra sitt folk in i det som han har bestämt. Och då tänker jag på det här sista han säger. Och ändå är viss om seger. Halleluja. Jag är också viss om en brudförsamling. Jag är också viss om att det kommer att bli en dag när Gud för oss i den här processen mer och mer. Vi är redan där, men när han för oss så djupt och så långt så att vi kan stå upp och börja jubla och säga: nu känner vi igen det som våra hjärtan har längtat efter. Okej, amen. Kan inte jag få mera ljus här? Varför ska ni lysa det och jag i mörkret, snälla? No? Johannes evangeliet. Johannes 11. Verserna. Ska vi se vilka. 49-52. Jag bad om något. Ja, jag fick svar. Varför slocknade det här? Något fel? Ja, men flytta på lamporna hit då. Okej, hörni. Johannes 11, 49 till och med 52. Det överste prästen som han är i diskussion med fariserna angående Jesus. Och då säger han så här. En av dem, Kajfas, som var överste präst det året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst det året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Och nu lägger han till någonting viktigt, och det är det jag vill ta upp ikväll. Ja, han skulle inte bara dö för folket, utan också för att samla och förena Guds kringspridda barn. Okej, redan överste prästen Kajfas såg där visionen, tror jag. Och det är därför han tackar. Profeterade om detta. Redan denna man, som egentligen var inte någon sån där riktig Guds präst och man, förstod Guds tanke med troende skara. Och det var att de skulle vara ett. Nu vänner, jag har sagt att den här serien kommer att pågå jättelänge, så jag kan inte täcka allt på en gudstjänst. Jag kommer att ta en aspekt av det här. Jag har talat sista 3-4 gånger om hur bruden är. Hur känner man igen det här brudskaran? Och idag vill jag, och vi sa förra gången, tror jag, att denna bruden kommer att vara enorm. Den är enorm berik, eller rik och rik begåvad och allt. Det finns, jag tror att världen kommer att häpna när de ser upprättad församling. Alla resurser som behövs för världens räddning finns inom församlingen. Det är sant faktiskt. Allt finns där. Och då tänker jag att det måste vara så att när lemmarna i kroppen är förenade i Kristi kärlek, det är då dessa resurser frigörs av Gud. Där handen har en viss resurs, men tillsammans med den här handen har den mycket större resurs, eller hur? Okej, så då tänker jag så här. Jag vill ta upp en aspekt, och jag tror att någon kan behöva det här idag. Jag vill ta upp en aspekt. Jag börjar nu några predikningar om det här. Var finns den här bruden? Och vad är det som sker med den här bruden? I vilket tillstånd är denna brud? Och då skulle jag vilja gå till Jesaja 26 först. Jesaja 26 och vers 13. Eller 12 och 13. 12 är också mycket intressant. Herre, du ska ge oss frid, till allt vi har uträttat har du utfört åt oss. Allt, och det här är också något som kommer att karakterisera den församlingen. Hon kommer att vara medveten om att allt vad vi uträttar har Gud egentligen uträttat åt oss. Och då säger han vidare så här, lyssna vad profeten säger, Jesaja. Herre vår Gud, andra herrar än du har härskat över oss. Men bara genom dig prisar vi ditt namn. Bara genom dig prisar vi ditt namn. Jag påmindes nu också om det här när vi sjöng det här, öppna våra ögon så att vi ser Jesus. En judisk filosof som jag också ofta citerar, som egentligen så vitt som jag vet inte var på nytt född kristen, utan kämpade med det. Han sa en gång så här i sin bok. Han sa: det smittosammaste med Bibeln är lovprisning koncentrerad på Gud. Och jag måste säga så här ärligt, vänner. Vi ser ofta det här också. Att sjunga är underbart, men när sångerna börjar gå till honom, då reser sig något inom mig. Och jag tror att det är det här som riktig tillbedjan och lovprisning är. Lovprisning koncentrerad på Gud. Okej, så här ser profeten Många herrar har härskat över oss, men endast ditt namn prisar vi. Endast genom dig prisar vi ditt namn. Låt säga så här, om jag säger nu, förstå mig rätt nu, jag tar det lugnt även att det är en väldigt viktig sak för mig. Jag tror att brudförsamlingen har funnits alltid. Det har alltid funnits. Sen tror jag också att många herrar har härskat över denna församling. Från samfunden till olika ledarskapsstilar, där människor som inte förstår att bruden tillhör enda brudgummen, som Johannes döparen förstod, band människor till olika system, till olika teologiska uttryck, till olika stilar och så vidare och så vidare. Och när sådana herrar härskar över brudförsamlingen, hör nu vad jag säger, det är starka ord, då styckar de kroppen i bitar. Och för mig är det här en helig sak. Jag ska berätta något. När vi jobbade i Kroatien för många år sedan, jag var pastor där. Och det kom till en konflikt mellan ledarskapet, inom ledarskapet. Och jag minns att några ungdomar en gång träffade mig där i från församlingen och från staden, inte egentligen från vår lilla församling. Och de sa till mig bara, Stojan, vi ber för dig, vi är med dig. Och hör mig nu, jag talar mänskligt språk nu. Rent mänskligt vet jag att Sojla och jag kunde tagit 70% av församlingen, gå därifrån och starta en ny församling. Och när jag ser det, Gud är mitt vittne, sådana här ord berättar jag inte lättsinnigt. Jag nästan vill inte ens uttala detta. Men det jag minns, det är att jag såg något den stunden. Jag såg att församlingen är inte till för mig. Jag såg att församlingen är Guds egendom. Ve mig om jag splittrar den. Hör ni vad jag säger? Ve mig om jag splittrar den. Och jag vågar säga inför Gud nu vad jag säger nu. Den ledaren eller de ledarna som styckar Kristi kropp i bitar, de är falska profeter, de är falska apostlar, de är falska lärare, de är falska människor. Oberoende vem det är. Nu att nyansera hela saken här. För det här är fruktansvärt starkt sagt. Jag menar inte då att det inte är tillåtet att starta en ny församling. Frågan är om motiv och sättet på vilket man gör. Om man splittrar Kristi kropp, läs vad Jakobs brevet säger om detta. Och då tänker jag så här. Många herrar har härskat över denna församling. Men det finns bara en som är den rätte herre. Och det är Jesus. Självklart. Självklart. Okej. Då skulle jag vilja bara gå vidare. Och här ser Kajifas då profetiskt att Herrens död och uppståndelse var för vår frälsning. Men samtidigt för att samla hans kringspridda barn. Och låt mig få säga, vänner. Jag är övertygad utifrån Guds ord så mycket som jag förstår den. Att vi lever i en tid när det här samlandet av kringspridda Guds barn pågår. Och det är så intressant hur det pågår. Det pågår inte genom att Rom eller någon annan ska förena Guds folk. Det pågår inte genom någon ny rörelse som ska nu samla alla de som är karismatiska och som går med Gud. Nej, det pågår genom att hjärtan hittar varandra i honom. Det var i Anneby nu förra veckan eller i veckan. Och en kväll satt vi några stycken, Christer Brand bland annat och någon annan broder så där som är med i ett skeende. Och vi talade om det här, vad är det som pågår i världen? Vad är det som pågår i Guds församling? Vet ni vad vi konstaterade? Vi konstaterade det som vi pratar om här också. Vi konstaterade att den här synliga strukturen som vi har fungerat i hundratals år håller på att försvinna. Och så konstaterade vi att jag minns när jag var i Schweiz för några år sedan. Min syster bor där. Och vi satt på möte i en pingstförsamling där hon är med i, och det var väldigt, det är en väldigt bra församling. Det knakar av tillväxt och så vidare och så vidare. Och när jag satt på mötet så blev det att Gud talade till mig och sa, det som jag kommer att göra i detta land, och jag tror att det inte bara är detta land utan det är hela världen, det är samma sak som detta lands politiska konstitution är och fungerar. Och då tänkte jag, hur fungerar Schweiz? De har ingen kung, de har ingen president, de har ingen ledare. De har dessa deras, höll på att säga kanoter, men det heter inte kanoter utan kantoner. Kantoner. Okej. Okay. Och jag fick bara se det här, hur det poppar upp och ingen vet vad är det som, alla vet vad som pågår, men ingen vet vem som är orsak till det. Hallå? Och det är det jag tror Gud gör idag med sin församling. Det börjar dyka upp här och det börjar växa på en plats. Och vet ni vad jag ser? Tyvärr. Jag ser en och samma sak hela tiden, år efter år, decennien efter decennien under mitt korta liv med Herren. Jag ser en sak. När det där börjar poppa upp av den helige ande, börjar växa upp. Den mannen eller den kvinnan, vem den än må vara, som sätter sina händer på detta. Det är såna som förstör vad Gud håller på med. Jag minns ett möte här i Skogakyrkan för några år sedan. Jag stod här, jag ser mig, för några år sedan. Och det var ett härligt möte, det var underbar lovsång. Och jag stod här och jag såg någonting, jag såg den enorma frestelsen att om Gud kommer att göra något i Skogakyrkan, vem av oss klarar att inte sätta händerna på det som Gud gör? Klarar vi tre eller fyra, Anton och vi, klarar vi det? Klarar vi av det att ingen av oss, jag vet inte om jag klarar av det. Jag kan klara det av det bara om jag har bröder och systrar kring mig, som jag brukar säga, som har en gummihammare och slår mig i huvudet och säger, ta det lugnt grabben nu. Men det är någonting som Gud gör, och det är det inte alltid så. När Gud gör något så är det alltid utanför vår kontroll. Och det alltid frestar oss att sätta vår kontroll på det. Okej, okay, så här säger han. Inga herrar är bättre än du, herre. Okej, okay, jag tar en aspekt av detta. Jag ser idag när man reser runt omkring och när man är med olika syskon, att det finns en aspekt av de här brudsjälar och människor som Herren måste göra idag för att de ska kunna verkligen känna och uppleva att de är det här brudpersonlighet så att säga. Och jag går lite vidare här till apostlärningar och läser bara en text här i kapitel 18, 24 och lite vidare. Till Efesus kom en jude som heter Apollos. Han var född i Alexandria och var en lärd man och mycket kunnig i skriften. Han hade fått undervisning om Herrens väg och talade brinnande i anden och undervisade noggrant om Jesus. Men han kände bara till Johannes dop. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och Aquila hörde honom och de tog sig an honom och förklarade grundligare Guds ord för honom. När Apollos som ville fara över till Akaja skrev... Ja, när Apollos sedan ville fara över till Akaja skrev bröderna till lärjungarna och uppmanade dem att ta emot honom. Han kom dit och blev till stor hjälp för den som genom Guds nåd hade kommit till tro. Till han motbevisade eftertryckligt judarna när han utifrån skrifterna offentligt bevisade att Jesus är Messias. Jag tänker på det här. Är det här inte samlandet av bruden? Redan på den tiden var inte allt under apostlarnas kontroll. Det var folk som upplevde Gud på sitt håll någonstans. Och när apostlarna mötte honom, det är uppenbarligen någonting som hände med apostlarna efter att de själva blev andedöpta eller fyllda med Guds ande. För att en tid innan dess var de inte så generösa mot sådana här killar. I Markus evangeliet 9 så står det skrivet att så här. Nu tror jag att jag har faktiskt tagit fel. Det måste vara i Lukas. Men ni känner till... Jo, det är Lukas 9. Ni känner till sammanhanget. När lärjungarna går med Jesus och så möter de några människor som driver ut onda andar i Jesu namn. Och vad sa lärjungarna då? Herre, förbjud dem, för de är inte med oss. Och Jesus säger, hörni, ta det lugnt lite grann. Det är inte ni som är herrar, det är jag som är herre. Jag tycker det är alltid väldigt kul när människan vänder sig till Gud och säger till Gud vad Gud borde göra. Det är väldigt kul. Och ja, uppenbarligen har de blivit ändrade här. Och istället för att säga herre förbjuden så välkomnar de till Apollos. Eller de välkomnar Apollos. För de upplevde också att Herren vill samla sitt folk. Okej, jag tror att många av de här kringskingrande brudsjälar befinner sig i ett tillstånd som jag vill beskriva nu. Och sen kommer vi att be lite grann för de som behöver förbön. Jag läser först i Amos 3:12. Amos 3:12. Låt mig få säga så här, vänner, nu. Åtminstone jag märker det när det gäller mig och när det gäller människor runt omkring mig. Jag märker att vi människor i vår fallna natur är såna att vi väldigt lätt anammar ett system in i våra liv. Den fallna mänskliga naturen gillar system. Därför att system ger tillfälle att kontrollera. Och jag måste erkänna ärligt och uppriktigt att jag märker att den här egenskapen finns i mig. Jag som människa är väldigt benägen att anamma någonting som bara säger till mig, om du gör si och så, så kommer all du att finnas där. Och så märker jag, även att jag vågar säga att jag har aldrig i mitt kristna liv i alla fall gett mig till något system. Så märker jag att det systemet påverkar mig på olika sätt. Jag behöver inte skapa den själv, men den finns i mig på något sätt. Och jag märker att jag utifrån det här systemtänkande är frestad att värdera människornas kristna liv ibland. Och ni vet, jag märker att det här att trycka sig ur systemet, det är inte så lätt faktiskt. Och ibland liknar det här processen mig som det är versen. Så ser Herren, liksom en herde räddar ur lejonets gap ett par benpipor eller en bit av ett öra, så ska Israels folk räddas. Ja, men det här är ingen rolig process. Eller hur? Men kan ni se bilden när vargen eller lejonet tar i ett får, i ett lamm och sliter det, och så räddas lammet precis på det här sättet. Det finns faktiskt på YouTube. Jag tror att vi har tittat här i kyrkan någon gång. Ni minns det där. När en mängd lejon kastade sig på ett rådjur eller en antilop eller vad det var. Hur, och till och med krokodiler hoppade först på hur den antilop har räddat sig, det är ett under. Hon är kanske också en bild på församlingen, gode Gud. Nu låt mig få säga en sak. Tänk på olika religiösa kristna system genom historien. Tänk på tiden när kyrkan sålde frälsningen med kontrakt. Tänk på dagens tid när fortfarande dessa stora kyrkor kontrollerar folk till den milda grad så att de vågar ge dem löfte om att allt är väl när du dör, bara du betalar till oss. Och vänner, i den mänskliga naturen så vill vi allihopa något sånt. Att rycka sig ur systemet som säger till dig, om du lämnar oss så är du förlorad. Hur gör man detta? Halleluja, vi frikyrkliga har aldrig gjort det. Tack och lov, eller hur? Nej, min son, det var inte så länge sedan när pastorer kunde stå upp och säga om du lämnar vår församling så är du utan Guds beskydd. Vad har man inbillat sig om? När du lämnar oss så är du utan Guds beskydd. Med andra ord betyder det att det är vi som är Gud. Det är inte lätt att trycka sig ut ur det. Och Bibeln säger att ibland är det precis som det står skrivet här. Låt oss gå vidare. Låt mig få säga det. Det är inte bara ett organiserat system som kan hålla bruden fången. Det finns något annat som kan göra henne fången också. I Höga visan kapitel 5. Eller jag går först till något annat. Lukas 11 och 46. Lukas 11. Oj, 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 det var sällan jag var så torr i munnen som i den. Okej, Lukas 11, 46 är så här. Igen, Jesus talar till fariseerna och han säger så här. En farisee säger till honom i 45 så här. En del av laglärda sa till honom, mästare, när du ser så här förulämpar du även oss. Han svarade, jag vet också över er, ni laglärda. Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem. Jag ska inte ställa frågan om någon av oss har varit med om det. Varit med i en församling där man, ja precis som det är min kära vän som jag nämnde som var i den här sekten. Varenda dag var schema lagt för honom vad han ska göra. Han sa till mig, jag behöver Guds nåd för att inte bli bitter efter 23 år. Och när vi kommer in i det här, som är typiskt då för system, det är att ha program. Jag tycker det var så skönt när Hege kom fram här och sa, nu hoppar jag av allt annat och jag sysslar bara med en sak. Och nu är man i risken igen att säga något här. Men jag tänkte bara på den stilen som vi har sagt att vi ska ha här. Att inte skapa massa program som sliter oss sönder utan ge utrymme till gemenskap. För att om vi gör något utifrån hjärtat då har det någon mening. Gör vi inte utifrån det då kommer vi bli slitna allihopa. Och jag hoppas att ingen tror att det här är manipulation när jag säger ärligt uppriktigt. Att jag har aldrig jobbat i en församling som lagt mindre bördor på oss som är anställda än denna församling. Kalle, ska du inte säga att vi får löneförhöjning nästa vecka nu efter det här, kär? Okej, har vi fått det redan? Okej, vi bjuder på kaffe. Nej. Okej, men vänner, det är en av saker, förstå mig nu, en av saker som sliter bruden, det är om hon har för mycket på sig, eller hur, kära systrar och kvinnor? Tänk om min hustru behövde stryka varje dag 15 skjortor och jag vet inte vad. Och sen på kvällen ska hon bara lysa av. Åh, vad underbart härligt, halleluja. Nej, Herren lägger inte onödiga bördor. Därför att Herren är ute efter kärleken först och främst. För evigt förklarar jag dig fri från strykning. Ja. Okej. Men låt mig få säga. Jag vänner. Jag tror att några av oss behöver förbön för det här. För att några av oss kanske har varit så belastade med uppgifter, bördor och ansvar och allt. Så att vi, när vi inte klarar av det så tror vi att vi är dåliga brudsjälar. Medan Herren säger, jag ser till ditt hjärta och inte till det här. Skaka av stoftet av det religiösa krävande systemet. Skaka av det. Marta försökte föra Maria in i det. I all välmenad beteende. Nu ser jag inte att när Runa frågar dig, vill du städa kyrkan någon gång? Att du säger nej, han har sagt att vi ska inte städa. Det har jag inte sagt. Vi städar kyrkan här inte därför att det är något religiöst system. Utan därför att vi vill ha fint. Hallå? Vi kokar inte kaffe för att det är ett system. Vi kokar kaffe därför att vi tycker det är kul att dricka kaffe efter kyrkan. Halleluja. Okej, okay. Jag går vidare. Tredje sak som kan hända att finns i våra liv som är väldigt, väldigt faktiskt vanligt. Lyssna på det. Höga visan 5. Verserna 67. Jag öppnade för min vän. Min vän var borta då. Han var försvunnen. Min själ blev helt utom sig av hans ord. Jag sökte honom men fann honom inte. Jag ropade på honom men han svarade mig inte. Lyssna nu på 7:e vers. Väktarna fann mig där de gick omkring i staden. De slog mig och sårade mig. De ryckte av mig manteln, väktarna på murarna. Okej, vem är väktarna över bruden? Vem vakar över bruden? Är det inte apostlar, profeter, evangelister, lärare och herdar? Är det inte dem? Jag tror det är dem. De fem tjänster. Här är en själ som har förlorat kontakt med sin brudgum. Och hon letar efter honom. Och det står skrivet att väktarna slog henne. Jag minns för några år sedan, jag hoppas att det inte är samma människa som står här idag. Jag inbillade mig för 15, 20, 25 år sedan att jag var någon profet. Jag minns när vi var på en resa, Kjell Sjöberg och jag. Och jag skulle predika och Kjell sa till mig, Stojan, du har fått ordet men se till att du slutar kärleksfullt. Jag var så ironiskt och sarkastiskt ibland så jag skäms idag för det. Jag vet att jag kan vara det idag också men det beror på i vilken anda. Och i sarkasm är aldrig i god anda. Men ibland inbillar vi oss de här tjänsterna, om jag säger så här. De inbillar sig att deras uppgift är att slå bruden för att få henne mer brinnande. Och jag frestas att göra det då och då, ärligt sagt. Inte medvetet slå. Utan jag frestas ibland till olika uppmaningar och till olika sätt att predika. Som jag bara när jag stannar upp och tänker, hörde, ta det lugnt. Det där är ingen kärleksröst. Det där är att slå till överlåtelse och så vidare och så vidare. Väktarna slår inte folk. De vägleder folk. De kan som Claes säger ibland, de kanske kan skälla lite på lammar och får som går lite åt sidan. Och sen får de på vägen. Men vi slår, vi borde inte slå. Ja, de har det där lilla käpp och stav. Men på vilket sätt gör de det? Ja, på det sättet som Psaltaren 23 säger. Eller hur? Din käpp och stav slår mig blodig. Nej. Utan vad? Tröstar mig och vägleder mig och så vidare och så vidare. Jag minns, jag vågar säga det här. Jag ska säga något nu som tillräckligt anonymt så att ni bör inte undra vem det här handlar om. Jag jobbade i en församling för många år sedan. Jag minns en liten bagatell misstag jag gjorde när jag svarade i telefon. Och jag berättade för de andra som var anställda i församlingen. Och pastorn hörde vad jag sa. Och han började skälla ut mig inför alla andra. Ganska ordentligt. Nu i ärlighetens namn endast Gud vet vad som reste sig i mig. Om det var helig ande eller serbisk anden. Men det kanske var kombination. När han höll på att skälla ut mig för det där att jag misslyckades på ett sån liten grej så sa jag till honom inför alla, kom en stund med mig bara. Och vi gick på hans kontor och då tittade jag honom rakt i ögon med mina kärleksfulla serbiska ögon. Och jag kände att det var någon rök, hår, doft i rummet. Jag missade ögon så det gick på huvud, nej. Men min blick, nej, 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 nej. Och jag sa till honom bara så här. Vad håller du på med? Det här är första och sista gången du behandlar mig så här. Aldrig mer. Vem tror du att du är? Vem ger någon rätt att behandla någon annan på det viset? Om jag ska citera igen Dag Hammarskjöld som sa så här. Ingen ställning ger en människa rätt att befalla någon någonting. Det enda ställningen ger det är rätten att säga så att den personen vill göra det som du säger utan att bli förnedrad av din befallning. Som tur var, sedan kom han och bad om förlåtelse, men tyvärr finns inte denna församling mer. Församlingen är inte min ägodel. Ställningen är inte mig given att befalla och slå bruden. Ställningen är mig given att betjäna och inget annat. Men detta ser inte att vem som helst kan komma och se vad som helst. För det står skrivet att vi ska respektera varandra utifrån Kristi fruktan. Okej. Så, vännen min, skaka av de orden. Det är vännen som jag nämnde som var i sekten. Hör och häpna, ni tror inte det är sant, men det är sant. Han sa till mig, jag sa till honom, men har inte du märkt under alla dessa 23 år någonting i denna mans beteende som kunde kanske ge dig indikation att det här är något fel? Då sa han, jo, det var en gång, och hör nu, det var en gång. Jag sa, vad är det som hände denna gång? Jo, jag frågade honom någonting om hans undervisning och han sa till mig då, vill du att jag ska lägga handen på dig så du får cancer? Och jag trodde inte mina öron. Jag sa, vad sa du då? Nej, sa han, jag trodde det var Guds vrede som uttryckte sig genom honom. Gode tid om jag var där så... Vilken Gud säger ska jag lägga handen på dig så du får cancer? Det är inte vår Gud. Det är inte Bibelns Gud. Jag minns en kvinna en gång som vi satt vid ett bord många år sedan och hon skulle profetera till en annan person som satt där vid bordet. Och så sa denna kvinna, jag ser en svart hand över ditt huvud. Och jag väntar på att hon ska se och jag ser en annan hand som bryter sönder den där handen. Men hon sa inget mer. Och då vände jag mig till henne och sa, vet du vad, det där är inte från Gud. Gud ser inga svarta händer och så lämnar han dem. Vilken uppmuntrande liksom profetisk budskap. Jag ser massa svarta händer på dig. När jag läser den här boken så vet jag, ser jag en svart hand över någon, då vet jag vad Gud vill göra. Bryta sönder den. Okej, min vän. Är det någon svart hand eller något svart ord över dig från det som du har varit med tidigare om, så bryt sönder dig i Jesu namn. Du är fri att vara Kristi brud. Minns en kvinna för många år sedan när vi var i Amerika. Jag var på en liten bönegrupp. Och en kvinna sa så här. Jag minns inte vad jag talade med i alla fall. Hon sa så här. Vet du vad? I 25 år har jag inte vågat sjunga offentligt därför att en äldste broder sa till mig att jag ska aldrig sjunga offentligt. I 25 år. Då ber vi för dig. Och vi bröt denna äldste broderns hand över henne. Bildigt talat hoppas jag ni förstår. Han var inte ju där. Och när vi gjorde det. Vi sa inte till henne någonting. Vi sa inte sjung nu. Det gjorde vi inte. Hon började sjunga själv. Jag minns hur hon grät av glädje. 25 år av fängelset avslutades. Brud själ. En person som älskade Jesus. En person som var kontrollerad av ett system. av maktgalna människor. Okej. Vilken uppmuntrande predikan, halleluja, eller hur? Kapitel 5 också här. Låt mig få bara gå lite till. Först Sakaria och sen kommer jag tillbaka här. Sakaria 13:6. Om man då frågar honom, vad är det för sår du har på händerna? Ska han svara, dem har jag fått hemma hos mina vänner. Var får man djupaste sår? Djupaste sår som jag förstår får man i de relationer som är djupaste. Djupaste sår kan man få av sina bästa vänner. Och vi i kristen gemenskap, vi är inte fria, för vi är klumpiga allihopa. Tror ni inte att jag är medveten att jag med min gåva att babbla både lagom och för mycket har någon gång sårat någon? Men det som jag vill säga ärligt och uppriktigt, det var inte min intention. Jag brukar säga så här, någon har hört, det är en ny tanke som jag tror jag fått. Kärleken är fullkomlig i sina avsikter, men inte i sina uttryck alltid. Åtminstone när den går genom människor. Kärleken är inte alltid fullkomlig i sitt sätt att uttrycka sig, men alltid i sina intentioner. Jag slutar med vers 8 i Höga visan. Jag tror att det är det här, vänner. Det är det här som många är. Många är i sånt tillstånd. Du har varit under många herrar. Du har varit i många olika sammanhang. Du har varit och många har försökt liksom det ena och det andra. Och du visste i ditt hjärta att det finns bara ett namn som jag ska lova och prisa. Det är självklart namnet Jesus. Och jag tror att här är var församlingen är idag. På ungefär. Vers 8. Jag bönfaller er, Jerusalems döttrar. Om ni finner min vän. Ni vet, har inte vi letat efter vår vän Jesus överallt? Jag hoppar bara innan jag slutar versen. Kapitel 1. Lyssna på kapitel 1 och vers 7. Säg mig du min själ, säg mig du som min själ har kär, varför du din jord i bet? Var låter du den vila om middagen? Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna vid dina vänners jordar? Om ni går in i grundtexten här och tittar lite vad som står, så står det ungefär så här. Säg mig du min brudgum, min blivande brudgum. Varför du dina får i bet, så att jag inte tröttar ut mig genom att söka dig i mina vänners jord, i dina vänners jord eller jordar. Vem är hans vänners jordar? Ja, men det är väl de här tjänsterna igen, herdar och så vidare och så vidare. Jesus säger, jag kallar er mina vänner, det är vi egentligen. Men vi söker efter honom ibland i olika sammanhang. Men hon vill säga till sist, säg mig var du är. Och då är det kapitel 5 och vers 8 nu. Jag bönfaller er Jerusalems döttrar. Om ni finner min vän, så säg, ja, vad ska ni säga honom? Att jag är sjuk av kärlek. Att jag är sjuk av kärlek. Det är det här som jag tror Kristi brudförsamling idag befinner sig. Hon har kärlek till honom. Men hon är sjuk både av kärlek och av all behandling hon har fått tidigare. Men Herren ska hela oss. Han ska hela oss. Och jag höll på att säga, vi bör inte löpa efter helandets retriter. Vi kan hela varandra här. Genom att älska varandra precis genom samma kärlek som han älskar oss. Far, vi tackar dig för din församling. Vi tackar dig för tider och allt vad vi har gått igenom hittills. tackar dig för de som har gått före oss. De som har till och med blivit avrättade av det religiösa systemet. De som var din brud, men de dög inte i människornas ögon. Inte ens i ögon av de som sade sig vara dina representanter. Här inte med någon kaxig optimism eller mänsklig kaxighet, utan med djup fruktan faktiskt, Gud, för det som komma kan. Vill jag be dig för mig själv att ge mig nåd att inte missa det väsentligaste i livet, och det att inviga mitt hjärta med ditt hjärta och vigas med dig. Jag vill bara tacka dig för det och prisa dig för det. Jag vill tacka dig att du vill även här idag röra vid de hjärtan som känner lite grann smärta av de slagen de har fått tidigare. Jag vet att det här kan vara jobbigt, men vi är syskon och vi gör det i kärleksatmosfär. Du som känner att det svider, det gör ont, och du bör förbön. Vill du ställa upp dig där du är, så ska vi be för dig. Och be att de här såren, att minnen, all detta av det behandlingen man har fått, att de helt enkelt blir borttagna med Guds kärlek och Guds hand. Ska göra det en stund, så kanske Runa eller Malin eller vem som kan ta någon sång. Så